Du lyssnar på Innan natten tar oss av Camilla Grebe, uppläst av mig, Katarina Evelöv. Det här är en påhittad historia. Romankaraktärernas eventuella likheter med verkliga personer, levande eller döda, är slumpmässig. Beskrivningen av vissa juridiska och polisiära tillvägagångssätt samt platser och myndigheter har ändrats av dramaturgiska skäl. Allting började en blå höstdag i september 1972. Rolf och jag var på väg till Skevsta för att begrava min far. Ett sorgligt ärende visst, men i mitt bröst växte ändå någonting som påminde om tacksamhet. Jag hade en man jag älskade, ett jobb jag brann för, och utanför vindrutan susade världen förbi så vacker och märkvärdig, nästan som om jag såg den för första gången. Himlen hade lagt sig till rätta i vattenpölarna, i åkrarnas plogfåror. Ovan grantopparna i fjärran glödde en tunn molnstrimma. Jag visste inte att jag stod i begrepp att förlora allt. Att nedstigningen i det som många nog skulle kalla helvetet väntade mig i denna den oansenligaste av orter. Att en ondska som hämtade sin näring ur gamla oförrätter dolde sig under ytan av alldaglighet. Och att den fortplantade sig genom tiden, spred sig som en cancersvulst. Jag vill berätta för dig om det som hände i Skevsta. Jag vill förklara varför allting blev som det blev. Kanske vill jag också påminna dig om vikten av att uppskatta det vi har. De små sakerna och de stora. De vardagliga och de vidunderliga. De som sammantaget gör oss till människor innan natten tar oss. Kapitel 1. Det knastrar från däcken när Rolf parkerar bilen, en senapsgul Volvo Amazon, framför huset. Bettan stiger ur och låter blicken glida över sitt barndomshem. Den blygsamma, vitmålade stugan med gröna knutar och fönsterfoder. Intill huvudbyggnaden står förrådet som hennes stora syster Karin har byggt om till hönshus, eftersom hon har fått för sig att det är oundgängligt att ha egna ägg. Så snart Rolf klivit ur bilen gör han samma sak som han alltid gör när han är på besök. Han sträcker på sig, sätter händerna i midjan och tittar på huset med en blandning av uppgivenhet och sorg. Som om det vore en vanvårdad hund och någon borde ställas till svars. Hon går fram till honom, stryker handen över hans mörkblonda hår. Ögonbrynen är nästan vita. Huden på näsan är solsvedd efter båtturen i söndags. Jag är lyckligt lottad, tänker hon. Fru Rolf Hedin, ingen hade väl trott det, bara för ett år sedan. Och det är sant, hon var inte typen som gifte sig. Flera av arbetskamraterna på polisens våldsrotel brukade säga det. Men nu har de varit gifta i 3 månader. Och fast de är så olika som 2 människor kan vara, känns livet perfekt. Rolf öppnar bakluckan, men hinner inte ens lyfta ut väskorna innan dörren till stugan slås upp på vid gavel. Musik strömmar ut i skymningen, trevande strofer som letar sig fram mellan äppelträd och vinbärsbuskar. Älskling, ropar Karin och störtar ut med en cigg i ena handen och ett glas rödvin i den andra. Den blommiga tunikan fastnar i någonting på fasaden, kanske en spik, och hon är nära att falla ner för trappan. Vin skvätter ut, cigaretten flyger i en låg båge och landar i gräset. Rolf tar några steg framåt och stampar på den, utan att säga någonting. Hoppsan, fnissar Karin. Sen är hon invid Bettan, lägger armarna om henne och kramar hårt och länge. Jag har saknat dig, mumlar hon och pressar en blöt puss på Bettans panna. Bettan känner en lukt av patchouli och surt rödvin. Ja, jag har saknat dig också, säger hon, vilket är sant. Hon älskar Karin, men hon står bara ut med henne i små portioner. Karin lägger sin varma hand mot hennes kind. Åh, du är så fin nu när du låtit håret växa lite. Pappa skulle älska.